Innan jag börjar ska jag göra ett par pålysningar. Det är säkert så att min svenska inte alltid är så lätt att förstå. Och i varje fall kan det finnas ord som är ovanliga. Då ska ni inte vara blyga utan säg ifrån med samma. Så ska vi se om vi kan översätta det till engelska eller någonting annat. Säg bara till så kan vi försöka att förklara. Några ord har blivit nämnda till mig. Jag talade särskilt igår mycket om lagen, och det heter visst loven på norsk, så nu vet ni vad jag talade om igår. Loven, och vi framhöll det att när det står loven, Herrens lov, kanske det står där utan brist, står det så i er översättelse, så sa jag att lov där, Torah, det betyder allt vad Gud har talat, det fasta som har kommit ifrån Gud. Det betyder inte bara lov, utan det betyder all Guds lära, heter lära, undervisning. Och så hade jag använt ordet stadgar, statuter, jag vet inte, föreskrifter, regler, bud. Det är stadgar, det är det som är fast inristat i stentavlor eller på annat sätt, sådant som inte kan ändras. Och så är det med det Gud har talat, det är fast och visst. Så jag använt ordet syfte, det är, betyder formål, ja, formål, mål, hänsikt. Och gamla förbundet, gamle pakt, gamle testamentet. Vi har talat här nu om gamle pakt, förbund på svensk. Tvagning, tvättning, renselsesbad, tvagning. Själ är samma som grund, grundval. Man har inte själ att säga så, man har ingen grund för att säga så. Nalk. Gas, det är att komma nära, närma sig. Ja, det kommer säkert flera ord, så får ni vifta. Kanske jag kunde nämna för sen för eftermiddagen att det vore bra om vi inte bara fyller salen i, från den sidan. Det brukar komma några 5-10 minuter för sent varje gång, även i Norge. Och då är det bra om det finns lite stolar fria där borta, så att ingen behöver stå, så att vi kanske kan fylla lite mer åt det hållet sen vid nästa föreläsning. Då skulle vi gå till ämnet Bibelens ofelbarhet och sanning. Bibelns ofelbarhet och sanning. Och det är något som också hör med till Bibelns egenskaper. Och det är behandlat kort på sidan 20 och 21. Är Bibeln ofelbar? Är Bibeln sann i allt den lär? Kan jag tro på Bibeln? På hela Bibeln? Kan jag lita på allt vad Bibeln säger? Vad Bibeln lär? Jag har sagt att olika frågor ska inte besvaras utifrån människors tycken. Men jag ska börja med här vad jag tycker. Det vill säga, ger ett litet personligt vittnesbörd allra först om denna fråga. Det är en fråga som har sysselsatt mig mycket. Och länge. Är Bibeln ofelbar? Är Bibeln sann i allt den lär? Och ni vet att här finns det olika meningar. Från de som säger att den inte alls är sann. Till de som säger att den är i mycket sann. Till de som säger att den är i nästan allting sann. Och de som säger att den är sann allt igenom. Många säger att den är sann i grundlärorna, i de viktiga centrala frälsningssanningarna. Den är sann inom vissa gränser, sådant som har med frälsningen att göra. Men så finns det annat som Bibeln också berör och lär om lite i marginalen vid sidan av centrum, och det är inte sant, eller det behöver inte vara sant. Och det brukar i regel bli aktuellt då när det gäller sådant som skapelsen, eftersom man känner ett väldigt tryck ifrån naturvetenskap och darwinism och sådant, och man kanske där känner sig tvingad att hitta en kompromiss som löser problemet. Om man säger att Bibeln är inte avsedd att ge en sann lära om skapelse och natur och historia eller biologi, utan den vill lära oss vem Jesus är och att vi ska tro på honom, och därför ska vi inte säga att Bibeln är ofelbar och sann i allt den lär, utan den är ofelbar och sann i det som den lär om frälsningen. Här finns det alltså olika meningar, och jag ska börja med ett personligt vittnesbörd. Vad är riktigt här? Jag har grubblat mycket över detta, och grunden till det är att jag redan i mitt hem enkelt fick lära mig att respektera, vörda Guds heliga ord, Bibeln, så som vi talade om i förra timmen. Men så mötte jag andra uppfattningar mycket snart i skolan och bland kamrater, och det blev ständiga konflikter i skolan med lärare som i regel hade en mer eller mindre liberal eller halvliberal uppfattning. När jag gick i folkskolan så fick jag veta att det var många fel i evangelierna. När det stod att Jesus gick på vattnet så var det inte sant, givetvis. Det var ett missförstånd. Det var nämligen så att lärjungarna trodde att han gick på vattnet när han gick på nattgammal is. Och det brukar inte bli så kallt i Palestina. Och nu hade det blivit det, och det var inte så lätt för lärjungarna att förstå det här. Och de trodde att han gick på vattnet. Det gjorde han ju. När man går på is går man ju på vattnet. Men den lille pojken som jag var då undrar ju lite var båten körde någonstans, och det var väl en vak som Petrus trillade i, och det stämde inte riktigt. Och sen kom man till någon högre klass och fick en ny lärare, och då var det så att det var ovanligt långgrunt, så att vattnet slog upp om vristerna, säger ni vristerna, på Jesu fötter, så det såg ut på avstånd som om han gick på vattnet. Och då undrar man ju, det måste varit lite svårt att ro där, och det var väl en grop i sanden som Petrus trillade i. Dessutom, den som har varit nere vid Genesarets sjö vet att det är svårt att hitta några långgrunda stränder där nere. Ja, sen några klasser senare, om det var på realskolan eller gymnasiet, det minns jag inte nu, då var det så att Jesus gick på en stenmur som gick ut i sjön alldeles under ytan. Överfladdelsen eller vad? Av vattnet. En bit under. Så vattnet var någon decimeter över. Och Jesus gick på den där. Och då undrar man återigen att hur det gick för båten. Den måste akta sig för den där muren. Och Petrus kom ur kurs, och det var inte fullt tillfredsställande. Och när det var frågan om Jesus bespisade 5000 män, så var det ju så att själva verket så hade ju var och en ett smörgåspaket i fickan där. Och när de såg Jesu godhet och såg denna lilla pojke som tog fram vad han hade, så blev de så rörda i sitt inre så att de skamsna plockade fram vad de hade också. Och det räckte till 5 000. Och så ska också vi hjälpa varandra. Och på olika sätt har man alltid då angripit Bibelns sanning, men argumenten har inte övertygat. Jag har inte kunnat förstå att den enkla uppfattningen av Bibeln som Guds ord och sant inte håller, är felaktig. Men samtidigt har jag känt det, att det är klart att har verkligen vetenskapen kunnat bevisa att här föreligger det klara felaktigheter, här stämmer det inte, här har man klara tydliga vittnesbörd om att det är fel vad som står här, då kan ju inte två saker båda vara sanna om det ena säger en sak och det andra motsatsen. Vi måste ärligt och öppet se sanningen i vitögat. Vi kan inte dölja klara, tydliga fakta. Och därför drevs jag av en önskan att verkligen få det här utrett och klarlagt. Och när jag då betvivlade vittnesbörden i skolan, så var det ofta det: ja, du är ju så ung, vänta du tills du har tagit studentexamen, då blir du också liberal, sa min lärare på gymnasiet. Ja, hade man sedan tagit studentexamen, så hette det: ja, vänta du tills du har läst teologi vid universitetet, så blir du också liberal. Och man kom till universitetet och man mötte ju redan de första veckorna påståenden om att det mesta inte stämde. Vi började med studiet av Gamla testamentet, och det var ju nästan ingenting som var korrekt, tyckte man. Man fick lyssna till de många omtolkningarna av Bibelns vittnesbörd. Och när man då frågade lite och ville ha skälen, så blev man inte tillfreds ens av det lärdes påståenden, och man ville undersöka mera. Och så har det varit hela vägen. När man blev kandidat, så hette det: ja, du är bara kandidat, vänta tills du blir licentiat, så blir också du liberal. Och licentiat, vänta du tills du blir doktor, så blir du också liberal. Och sen när man blir doktor, så heter: ja, du är ju inte klok. När jag skrev min doktorsavhandling, så ville jag en gång för alla sätta den här frågan på sin spets, säger ni så, ett uttryck vi använder, sätta frågan på sin spets. Och därför så skulle jag skriva om ett ämne som nu borde visa att Bibeln inte är ofelbar. Jag skulle skriva om ett par kapitel i Jesajas bok, kapitel 13 och 14, som av 99% av forskarna ansågs vara oäkta. Ett sent tillägg i Jesajas bok, och att det var klart bevisat av språkliga, historiska och innehållsliga grunder. Och var det, så kunde inte Bibeln vara sann, ty Bibeln själv sa tydligt att det var Jesaja, Amos son, som hade skådat vad som här stod. Och forskarna sa: nej, det är inte Jesaja, Amos son, utan det är en eller flera senare teologer som har skådat det här eller fört fram dessa tankegångar. Och resultatet av denna studie blev att det fanns ingen grund här heller på vilken man kunde hävda att dessa kapitel icke hörde samman med Jesaja, Amos son. Den historiska bakgrunden, språkliga grunden eller innehållsliga grunden talade inte för vad man hade påstått, att det var ett bevisat sent och oäkta tillägg. Och jag vill då sluta detta personliga vittnesbörd med att säga att jag är övertygad om personligen att Bibeln är ofelbar. Den är tillförlitlig i allt vad den säger. Men som jag har sagt förut, vi kan inte grunda oss på vad jag tycker eller någon annan tycker. Utan om vi har en fråga som denna, är Bibeln ofelbar och sann i allt den lär, så måste vi grunda svaret på något säkrare än vad jag tycker. Och vi bör ju då allra först gå till den person det gäller, eller den sak det gäller. Så är det ju. Om vi vill veta någonting om något, vi måste gå till föremålet i fråga. Vi måste gå till Bibeln själv. Låta Bibeln först komma till tals. Så är det också vid, när det gäller utredningar av profana världsliga saker. Det är en rättegång eller en annan form av utredning. Man måste ta kontakt med den det gäller. Och även om man har vissa tvivel och tycker att väldigt vad han svamlar, så är man skyldig, om det är en riktig utredning, att lyssna ordentligt på vad vederbörande har att säga. Man måste ge honom en möjlighet att komma till tals och tala till punkt. Och hans vittnesbörd får inte ifrågasättas på lösa grunder genom att man tycker att det låter svamligt, säger ni svammel, att det låter lite, han verkar lite så här, utan man måste ha verklig saklig grund för att avvisa hans vittnesmål, hans påstående. Och så får då efteråt också andra vittnen komma till tals. Undersökningen innefattar också andra utlåtanden, och sedan så ser man, finns det här klara, tydliga bevis för att den första ljuger. Så borde det också vara med Bibeln. Vi går till Bibeln själv och tar noggrant del av Bibelns egna vittnesbörd. Tar ordentligt reda på vad Bibeln säger, vad den lär, vad den hävdar, innan vi skakar på huvudet inför vad vi har hört och säger det här är ju fel. Och det är väl här man handlar fel ganska ofta. På förhand dömer man ut vissa delar av Bibeln innan man noggrant har tagit reda på vad Bibeln själv lär, vad Bibeln vittnar. Och i det här fallet vad Bibeln vittnar om sig själv. Går vi nu till Bibeln, så vet vi, det har vi talat om, att Bibeln så tydligt framhåller att det är Herrens ord. Det är vad Herren har uppenbarat. I gamla förbundet kommer detta om och om igen. Detta är vad Herren har uppenbarat för profeten. Så säger Herren. Och när man i Nya förbundet citerar från Gamla testamentet, så sätter man likhetstecken mellan vad en viss profet har sagt och berättat och vad Gud har berättat, vad Gud har sagt. Gud har ju sagt, kan man säga. Gud har ju talat. Och det säger man om sådant som hans sändebud har fått berätta eller teckna ned. Och man gör aldrig någon inskränkning så att man säger att det är ju sant vad Bibeln säger i huvudsak, eller till sina viktiga delar. Man drar inga gränser, utan allt vad Gud har talat är sant. Det kommer inom kort i tidskriften Biblicum ut ett extra häfte om Bibeln i Luthers teologi. Och det handlar inte så, det handlar om Luther, men först och främst om Bibeln, ty det är en sammanställning av allt, eller det allra mesta av vad Luther har sagt om Bibeln och dess ofelbarhet och tillförlitlighet. Och då blir det i stort sett en rad citat av Bibeln. Ty Luther var helt bunden vid Bibelns eget självvittnesbörd om sig själv. Och det är en oerhörd kraft. Med oerhörd kraft han framhåller Bibelns tillförlitlighet och sanning i allt. Just därför att Gud kan icke ljuga. Och därför kan icke hans budbärare som talar på hans uppdrag, de ljuger inte. Och detta är oerhört viktigt, framhåller han, till hur skulle det vara om vi inte riktigt kunde veta om rapporten, vittnesbördet, är riktigt. Om jag ber någon annan gå med ett meddelande, så vet vi att det kan ju hända att mellan människor det blir missförstånd. Och man kan undra, hade han egentligen fattat vad Erlandsson menade? Han kanske hade missuppfattat någonting. Han kanske inte helt riktigt förde fram i varje detalj vad avsändaren hade menat. Tänk nu om vi kristna skulle tänka, kanske här förmedlaren Mose eller Paulus eller Petrus eller Matteus har inte riktigt förstått vad Herren menade, har lite grann missförstått vad Jesu under här innebar. Ja, modern bibelforskning säger ofta att här har vi ett exempel på att Lukas missförstod vad Jesus menade, eller att andra tradenter omtolkade och missuppfattade vad Lukas menade från början. Man räknar med många skikt omarbetningar. Därmed så kan vi inte tala som vi gjorde i förra timmen. Vi kan vara helt vissa om saligheten. Det kan ju vara en felaktig rapport. Det kan ju vara en missuppfattning på någon punkt. Det här är alltså en viktig del av Bibelns lära, läran om Bibelns egenskaper, läran om Bibelns fulla sanning och tillförlitlighet. Och om man drar upp vissa gränser och säger att det mesta är sant, men det som ligger utanför centrum, det behöver inte vara sant, så kommer ovissheten, var går gränsen? Var går gränsen? Vi kanske ska fråga docenten den och den, eller få ringa biskopen och fråga. Är det lika bra att ringa påven direkt, så vi får ett säkert besked från högre ort? Nej, var gränser går avgör Bibeln själv, Guds ord själv, Gud själv. Och där inte Gud i sitt ord drar gränser, får inte vi dra gränser. Endast om Bibeln själv drar upp gränser och anger något som tillfälligt eller icke riktigt, först då är saken avgjord. Men om vi nu går till andra vittnesbörd, går till forskning och vetenskap. Vi har hört Bibelns vittnesbörd, vi talade om det igår, mest om sin sanning och tillförlitlighet såsom Guds ord. Och nu låter vi andra vittnen träda fram och ge sin syn på saken. Och så frågar vi oss sedan, man gör en summering, juryn får gå avsides och fundera över de olika vittnesmålen, och så kommer den in och avger sin utlåtande. Hur är det då med dessa andra vittnesbörd? Ja, vi talade igår om forskning, om kritik. Vi ska då först komma ihåg att man kan tala lite grann förbi varandra när man använder ordet kritik. För att ordet kan också användas i den meningen att det betyder granskning. Att man alltså noggrant undersöker, rannsakar och granskar en sak. Och det är ju vad skriften själv begär, att vi ska granska och rannsaka, ordentligt ta del av vad där står, rannsaka det, tränga in, forska i skriften. Forska, rannsaka Guds ord. Men det som skapar ett visst dilemma, ett viss förvirring, det är att man med forskning eller kritik ofta blandar samman dels ett ordentligt rannsakande av klara fakta, ett framläggande av hur det förhåller sig, det som vi tydligt vet, det som är vetenskapligt, det vill säga det som kan upprepas, demonstreras, hållas upp så vi ser det, sådant som är prövbart, som kan prövas, och det som är istället teorier, spekulationer. De båda sakerna bakas ihop, buntas ihop ibland som vetenskap, och då skapar det förvirring. Om vi tar först forskningens vittnesbörd i denna mening, det som verkligen har kunnat plockas fram som fakta, som sådant som vi verkligen kan visa upp, tydligen vet, ta fram här en handskrift från Döda havets öken, ta fram här en sten med en inristad text från 2900 före Kristus, eller ta fram här ett altare som är framgrävt någonstans. Klara fakta. Hur är det då med denna forskning? Är vi rädda för den? Nej, den är tvärtom viktig och angelägen. Och allt som på detta sätt kommer fram, alla sådana vittnesbörd, underkänner inte Bibelns påståenden på någon punkt. Det finns icke ett enda faktum, fastän man har letat och forskat länge och mycket, som klart och tydligt visar att Bibeln har fel, påstår här något oriktigt. Inte ett enda. Det har funnits och finns forskare som har tolkat vittnesbörd på det sättet att det här måste motsäga Bibeln. Man har påstått att till exempel utgrävningar på vissa punkter har motsagt Bibeln och visat att det inte stämmer. Man har sagt till exempel att utgrävningar vid Jeriko i flera omgångar ger vid handen att det fanns inget Jeriko av den typ som Bibeln talar om, en stad med invånare och murar omkring, när Israels barn kommer in i Kanans land. Utan när Israels barn kom in, då var redan den staden utraderad och det var så gott som ingenting där, har man sagt. Men den som närmare ser efter vad utgrävningsrapporterna kan bevisa och lägga fram, finner ingenting som motsäger Bibelns framställning ens om Jeriko. Tvärtom kan man finna mer än en sak som tvärtom talar för Bibelns uppgift. Man har sagt att Aj, ha Aj, står det Aj i den norska Bibeln, som efter Jeriko blev Israels barns problem, inte fanns och inte var av den art som Bibeln talar om. Återigen, finns inga sådana vittnesbörd, fakta som forskningen kan uppvisa, även om det upprepas ofta i läroböcker vid universitet och gymnasier. Det finns däremot sådana tolkningar, det vill säga man har påträffat en ruinhög som man har gissat skulle vara det aj som Bibeln talar om, och som man har funnit inte var en stor eller fast belägrad stad, så som ruinhögen själv vittnar om, utan det kan inte ha varit någon större befolkning där på Israels barns invandringstid. Men då blir frågan, är det rätt plats man har hittat? Jag för min del och flera andra forskare är övertygade om att det är fel plats. Men även om det vore rätt plats, så är det tänkbart att en tidigare stor gammal stad till en del var bebodd och användes på Israels barns tid. Det finns många tänkbara möjligheter, och då är det någonting helt annat än att forskningen har bevisat att här kommer Bibeln med lögnaktiga besked. Man har kritiserat många bibelböcker, som ni vet. Låt mig ge några exempel. Exempel som visar att går man till botten med frågor och låter verkliga fakta komma till tals, så faller den ena kritiska uppfattningen efter den andra. Man har särskilt tidigare varit mycket skeptisk mot det mesta i Bibeln. Vid sekelskiftet så menade man sig kunna avfärda mycket i Bibeln som bara myter och sagor och legender. Man trodde inte på patriarkerna, att de överhuvudtaget hade existerat. Och man förde fram alla möjliga teorier, att Abraham, det var ju istället en symbol för en stjärngud, till exempel. Och när sådana teorier fördes fram, så var det många som lyssnade till dem och trodde det här är vad vetenskapen har kunnat leda i bevis. Och jag tror att, jag vet inte om det är möjligt i Norge, men i varje fall i Sverige, att man kan intervjua i synnerhet äldre präster och fråga dem, vad säger du om Abraham? Ja, men det vet vi ju, han var ju en stjärngud. Det vill säga att man skilde aldrig mellan att många forskare har den teorin, hypotesen, att det är så. Utan man sa, det är så. Han är en stjärngud, det vet du väl. Det har ju forskningen bevisat. En sådan skeptisk inställning har ändrat sig till en hel del. Så att man nu anser att det mesta är nog riktigt. Det är nog historiska personer. Det mesta är nog sant. Eller det har en kärna av sanning ändå. Så man har fått backa, retirera. Låt mig ge några exempel från Daniels bok. Det är den bok som alltjämt kritiseras mycket. Som jag ofta säger, den är för bra. För är Daniels bok sann, då får vi nog tro på Bibeln i alla fall. För den innehåller så många märkliga ting. Och när man då har ställt sig tvekande inför Daniels bok, så har det först haft sin grund i att den förutsätter Gud och Guds uppenbarelse. Daniel talar om sådant som är omöjligt att tala om utan Gud och utan övernaturlig information. Och eftersom man då inte kan förlika sig med, acceptera övernaturlig information, om man har en naturalistisk utgångspunkt, som vi hörde om igår, man bara räknar med vad som är möjligt, mänskligt sett, naturligt, så måste man förklara Daniels profetior som inga verkliga profetior, inga verkliga förutsägelser, utan det är istället sånt som har konstruerats fram som förutsägelser. I själva verket är det berättelser om sånt som redan har hänt, och sen har man framställt det i förutsägelsens form. Ungefär alltså som om jag här skulle säga att i Stavanger sitter människor hela lördagar på en lärarskola och lyssnar till bibliska föredrag. Det vet jag ju nu. Jag har varit här. Men bara för att människor ska tro på mig och min förmåga, min auktoritet, så säger jag istället så här. 1950 så satt jag i Uppsala och då påstod jag följande. År 1976 i slutet av mars så kommer människor att sitta i lärarskolan i Stavanger och lyssna på bibliska föredrag. En profetia. Det vill säga det är en bluffprofetia. För det sa jag aldrig 1950. Det säger jag idag. Men istället för att säga det är vad jag har sett och varit med om, så klär jag mitt påstående i profetians form för att ni ska tro att jag kan förutsäga. Och därmed tänker ni, han är en märklig man, honom ska man lyssna på. Så menar man att det har gått till med Daniel. När Daniel säger att så kommer ett mediskt persiskt rike och det och det och detta ska hända. Därefter kommer det ett grekiskt rike och då kommer det och det och det hända. Och Alexander den store och allt vad som händer honom beskrivs. Och så går det vidare framåt. Då säger man, det här har naturligtvis ingen redan på 530-talet före Kristus kunnat säga. Utan det är en from jude som på 160-talet före Kristus har varit med om det där eller hört om det eller läst om det. Och så berättar han det som om han har förutsagt det långt innan. Och detta för att vinna auktoritet för sin skrift som nu är Daniels bok. Ett sådant påstående innebär att Bibeln inte är tillförlitlig i sina uppgifter. Men det vilar inte på fakta. Det vilar inte på några fynd. Utan det vilar på otro. Det vilar på den förutsättningen att profeten kan inte ha förutsagt sådana här saker. Och så exakt som det här sker. Och det förstår ju forskarna att man behöver väl helst ha något mera än bara sådana här teorier. Och då har man lagt till en rad andra saker som är mera påtagligt. Man har sagt att historien visar att Daniel inte har sagt det. För hade han sagt det så hade han inte tagit så gruvligt miste som han gör. Han säger ju det ena historiska felet efter det andra. Så har man sagt att hade Daniel sagt det, då skulle han ju ha ett språk som hörde hemma på 500-talet. Men språket i Daniels bok är ju tydligt mycket sent. Och så har man anfört liknande ting. Teologin är ju mycket sen och sådär. Sådana här tankegångar hade inte utvecklats fram så här tidigt. När man nu synar dessa argument i sömmarna, granskar det något, så finner man att Daniels bok inte alls kommer med felaktiga uppgifter om historien, tvärtom. De är på ett förbluffande sätt exakta. Man har menat att Daniel tar fel om en del kungar. Daniel gör Belsassar till nybabyloniska rikets sista kung. Men vi vet ju att det var Nabonidus, har man sagt. Men det kan man inte längre säga. Vi vet att Daniel hade rätt. Belsassar var i praktiken den sista kungen. Nabonidus, han drog sig tillbaka, upphörde att utöva befälet över krigsmakt och över riket och gav det åt sin son Belsassar. Så det är alldeles riktigt som Daniel säger, och det är märkligt att det kan vara så korrekt. Daniel säger att Belsassars närmaste man måste bli den tredje i sitt rike. Daniel skulle kunna bli den tredje i riket om man kunde tyda den förskräckliga skriften på väggen. Men varför säger han tredje i riket när man brukar säga den andra i riket? Jo, därför att Daniels boken är exakt. Den rätte kungen som drog sig tillbaka, Nabonidus, var ju den första. Belsassar själv var den andra, och då blir det den tredje för Daniel. Eller när det skildras hur man utövar makten i rikerna. Daniel var ju med om både den babyloniska tiden och början på den medisk-persiska tiden. Och skildrar exakt hur det under medisk-persisk tid blir ett förhållande där kungen är bunden vid landets lagar. Mediens och Persiens oryggliga lag. Han får inte sätta sig över beslut som är lagligen fattade. Medan den babyloniska kungen gör som han vill. Slår ihjäl vem han vill. Fängslar vem han vill. Frågar ingen till råds. Vi vet idag att det stämmer precis. Så var det. Och många, många andra detaljer kunde här nämnas. Språket. Idag har vi material som visar att hebreiskan i Daniel, det är ingen sen hebreiska som inte hörde hemma på Daniels tid. Arameiskan i Daniel, det är inte den sena arameiskan som föreligger i Qumrantexter på arameiska, utan det är den typ av arameiska som förekom mellan 700 och 400 före Kristus och så vidare. Så kunde vi på samma sätt granska flera andra saker och finna att den verkliga forskningen, som har klara bevis och fakta att komma med, har inget att sätta emot Bibelns vittnesbörd. Däremot den forskning som utgår ifrån att under har icke skett, att allting måste ha naturliga inomvärldsliga processer bakom, naturliga förklaringar, de kommer naturligtvis ständigt att stupa på Bibelns vittnesbörd. Ty där talas det om Gud själv som griper in, som talar på Sinai så att man hör det med sina trumhinnor. Så att om Brandahl satt där med sin bandinspelningsapparat så skulle vi kunna ha hört det idag. Verkliga, faktiska saker. Och sådant som framställs som ett bevis, som en poäng. Det vill säga, det heter ni som själva har sett det här. Ni som med era egna öron har hört detta. Hur kan ni så lätt avfalla? Om man nu inte kan räkna med detta, då är det självklart att man måste betrakta det som myt eller som legend eller hitta på någon annan beteckning. Men sådant är ju något helt annat än forskningens tydliga bevisade vittnesbörd. Och så ska jag sluta med detta. Hur är det då med den kristna församlingen? Om nu forskningen på denna fråga är Bibeln ofelbar och sann i allt den lär, endast säger nej i den mån man utgår ifrån att Gud och under inte har skett så som Bibeln säger. Vad säger då kyrkan? Ja, i den definitionen som vi nämnde igår, de som lyssnar till Herren. Kyrka i rätt mening, det är de som lyssnar till Herrens röst. De säger naturligtvis det som Herren säger, som Guds ord säger. De säger ja och amen till Bibelns eget vittnesbörd. Och de säger visst är Bibeln sann. Visst är Bibeln ofelbar. De säger så som våra lutherska bekännelseskrifter. De behöver inte utforma en särskild artikel om Bibelns ofelbarhet, för det är den självklara utgångspunkten. Skriften är den sanna och ofelbara källan. Skriften kan inte ljuga, heter det. Och utifrån skriften bevisar man vad som är rätt i olika stridsfrågor och vad som är fel i olika stridsfrågor. Man har en grund, en säker och viss grund att utgå ifrån. Men kyrka i betydelsen, det som går under namnet kyrka runt om i världen, det har idag på många sätt påverkats av en skeptisk uppfattning, en rationalism. Och det gör det att många säger nej, Bibeln är inte ofelbar. Bibeln är ett inspirerande dokument, men den är inte inspirerad i allt. Den är inte ofelbar i allt. Och så möter vi situationen idag. Denna grundegenskap för Bibeln, detta självklara, att man inte kan dra en gräns mellan att Bibeln är inspirerad och att Bibeln är ofelbar, utan att de båda sakerna hör ihop. Det har inte längre blivit självklart. Och så har man lanserat en rad olika modeller, förklaringar, för att kunna komma fram till någon form av kompromiss med en skeptisk, mera skeptisk vetenskap. Men som vi hörde igår och som Glenn Thompson framhöll, så är det inte några mänskliga föredrag och övertalningskonster som till slut övertygar en människa. Bibeln är ofelbar. Jag kan vara helt säker. Jag kan vara fullkomligt viss. Jag kan säga, här står jag och kan inte annat. Guds ord tar inte miste. Jag kan inte vika till Gud. Lär i sitt ord vad som är sant. En sån övertygelse kommer inte till sist genom våra diskussioner och övertalningar. Den kommer av Guds ord självt. Om Guds ord får komma till tals, om alla murar och bålverk som reses upp kring Guds ord får brytas ner så att ordet får nå människan, Bibelns eget vittnesbörd får komma fram, så är det ett kraftigt och levande och skarpt vittnesbörd, ett tveeggat svärd som går igenom märg och ben. Därifrån kommer det vittnesbördet som besvaras från oss så: ingen har talat som han. Var har han fått sin makt, sin auktoritet? Jo, det är Gud som har talat. Det är Guds ord. Och Gud kan inte ljuga. Amen.